Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Ett perfekt verktyg att använda om man vill minska sin stress och förbättra sin sömn. Med guidade meditationer anpassade efter ditt specifika behov. Och på tal om sömn så har jag en väldigt spännande nyhet att introducera för er. Jag tillsammans med Mindfulness-appen har tagit fram en sömnberättelse som heter Visdomen från den blåsiga vägen. Det är en form av godnattsaga för vuxna som får dig att slappna av i kroppen och varva ner mentalt för att lättare kunna somna. Följ med mig på en förtrollande resa som vaggar in dig i drömmarnas värld och önskar dig en skön god nattsömn.
Så att när jag frågasätter då, men det här var ju falska dokument. Ja, men det kan inte vi se. Men då kanske det är det svaret du ska få. Du kanske inte ska få att allt ser ut som det ska. Pengarna börjar komma fram om några dagar.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Veckans gäst är Pernilla Sjöholm som blev uppmärksammad för drygt ett år sedan när hon medverkade i dokumentären Tindersvindlaren. Pernilla är en av tre kvinnor som ställde upp i dokumentären för att få stopp på den här bedragaren Simon Levi. Pernilla kom själv i kontakt med Simon via Tinder, men de gick aldrig in i en kärleksrelation, men en stark vänskap växte fram. Men det blev ett möte som skulle leda fram till de värsta åren i hennes liv, då han blåste henne på stora summor pengar. Och det visade sig att hon inte var den enda. Simon flyger privatjet, går i märkeskläder och hävdar att han kommer från en diamantfamilj och lever på pengar som han lurat från andra människor, inte bara kvinnor utan även företag och andra män. Pernilla har haft en lång resa tillbaka. Efter hot och trakasserier blev hon sjukskriven och hade skyddad identitet. Tillsammans med norska Cecilie som också drabbades hårt av den här bedragaren valde hon att vara med i den här dokumentären då med namn och bild för att andra kvinnor inte ska känna skam och skuld. Men också för att då sprida Simons ansikte och levnadssätt för att kunna varna andra. Jag är nyfiken på hur Pernilla gjort för att komma tillbaka. Hur mår hon idag och hur ser hon på det som hände då? Och jag vet också att hon jobbar för att hjälpa andra som råkar ut för bedrägerier. För att de ska kunna få hjälp och det vill hon berätta om. Ja, men välkommen Pernilla.
Ja, men tack så jättemycket.
Så fint att ha dig här och du hade även med din sambo och dina tvillingar.
Ja, nej, men jag vill inte lämna dem.
Alltså grattis.
Tack.
De är bara 6-7 veckor. Första januari
prickade du. Ja, första januari. Jag var ju livrädd för att de skulle hamna på varsitt år.
Ja, just det. Det hade blivit den, ja.
Men jag är väldigt glad att de kom första januari och inte 31 december.
Ja, också. Ja, de är otroligt härliga små barn. Så det kanske vi får höra dem lite senare.
Ja.
Om de vaknar där ute.
Om de vaknar.
Men det är så fint också att se att livet har tagit en annan vändning än det som hände 2018 när du var på Tinder efter att du hade blivit singel.
Precis.
Och där du då fick en match med den så kallade Tinder-svindlaren Simon Levi.
Ja. Yeah.
Och då tänkte jag, nu när vi skulle träffas så var det också på nyheterna nu. För vi ska ju prata om det som hände med dig och att du idag vill hjälpa andra.
Ja.
Och att det går att komma tillbaka efter en sån här fruktansvärt traumatisk händelse. Men nu sa de också på nyheterna att det har ökat det här just på de här kärlekssajterna. Nu är jag lite osäker på, jag tyckte det var så här typ 25 anmälningar i veckan just nu. Eller
alltså, om man säger så här, social manipulation som man kallar det då, där du även kan gå in på romansbedrägerier, du kan även gå in, där är också en samling för falska investeringar och så vidare också.
Social
manipulation. Mm. Kategoriserar man det som. Och där har ju anmälningarna gått upp 43% från 2021 till 2022. Nu har jag inte sett de färskaste siffrorna från 22 till 23 här nu. Men det är ju skrämmande siffror.
Och det är också mycket för att kortbedrägerierna har också gått ner, va?
Kortbedrägerierna har gått ner. Och så då hittar man ju andra tillvägagångssätt. Vilket då har varit social manipulation. För det har ju blivit väldigt framgångsrikt. Speciellt om du tänker i många som råkar ut för social manipulation, det vill säga romansbedrägerier som innefattas där också, då träffar du egentligen aldrig riktigt din förövare heller. Utan där kan det väldigt vanligt att du träffar dem via nätet, att det är någon stilig och charmig officer som sen sitter fast, eller militär som sitter fast sen och behöver hjälp då. Mm. Så det här är ju det vanligaste tillvägagångssättet, och där sitter de ju nere i Nigeria oftast i team. De sitter ju på kontorslokaler, jättefina, och jobba på som ett vanligt jobb.
Ja, nej, det är därför som är väldigt viktigt att du är här också och berättar om din historia för att också kunna hjälpa andra. Men jag tänkte att vi går tillbaka lite grann på hur du kom i kontakt med honom. För ni hittade varandra på Tinder.
Ja.
Vad var det som gjorde att du swipade höger?
Om man tänker så, under den här tiden så var jag nyseparerad. Jag hade det inte dåligt ekonomiskt, om man säger så. Och jag älskade att resa. Jag var den här tjejen som mina tjejkompisar i London kunde ringa mig på fredagen på lunchen och fråga om jag ville äta middag på kvällen, så skulle jag flyga in. Alltså det, jag har jättemycket vänner runt om i världen, och för mig har inte det varit något konstigt att flyga lika mycket som att ta en buss eller tåg ner till Göteborg. Tar för övrigt, så att ni vet, lika lång tid. Ja. Men jag letade efter någon som älskade att resa och älskade att upptäcka världen. Som egentligen hade kunnat följa med mig och vara med mig i mitt liv. Jag behövde inte någon som tillförde någonting, men jag behövde någon som ändå kunde vara med mig. Så att jag ska inte sticka under stolen heller med att han såg ju resevan ut. Och verkade leva liksom ett liv och verkade besöka samma platser som jag gjorde. Så att jag tyckte ju det här kändes jätte... kul och intressant kille.
Och det var match på en gång när du swipade höger?
Ja. Jag undrar om han är unmatched någon. Jag tror att varenda person måste ju ha fått match.
Det är så.
Ja, men det tror jag. Definitivt.
Men då tänker jag så här, hur var det han som började dialogen då? För man börjar ju prata då, tänker jag, på Tinder. Var det han som började dialogen direkt?
Ja, det var det. Och han försökte ju mötas upp. Jag satt i affärsmöten hela dagen, satt jag i Stockholm.
Och då var han i Stockholm?
Då var han i Stockholm med. Så att jag kunde inte mötas upp. Så att då försöker han sen senare på eftermiddagskvällen få med mig till privatplanet som stod på Bromma. Och flyga med till Barcelona. Vilket jag inte följde med på. Jag tänkte inte hoppa på något plan liksom, som jag, med någon som jag aldrig har träffat förut.
Så det var ingenting som lockade på det sättet?
Nej, det var det inte. Absolut inte. Alltså jag, såna här saker imponerar inte mig. Jag kan nästan bli så här att jag blir avtänd när det blir för skrytigt och för mycket.
För han faktiskt pratade rätt mycket väl om att han hade pengar. Att han
ja,
hade liksom...
men det var ju början. Men så här, man måste tänka sig att han är jätte... är duktig, psykopat och narcissist där. Så att han läser ju av dig. Vad är det du gillar? Och vad är det du inte gillar? Och sen så anpassar de sig för att bli en person som du då gillar. Så till exempel när jag såg filmen och fick se en massa klipp på en så här vräkig, skrytig person, då kände jag så här, vem är det här? Den här personen känner inte jag. För det här är inte något beteende som jag känner igen. I och med att jag gillade inte det här. Så att då betedde sig han sig inte på det sättet heller. För jag satte ju någonstans som en punkt redan där med att jag inte ville hoppa på planet. Jag tror att det är många personer som hade sprungit till den där flygplatsen och tänkt att wow, ett privatplan, vad häftigt liksom. Men så att, jag har ju aldrig tyckt om de sakerna. Så att det,
hur långt det tog det innan ni träffades första gången?
Det tog ungefär 3 veckor. Så träffades vi i Holland, i Amsterdam.
Och då hade ni hunnit lära känna varandra en del, för ni hade textat och så.
Ja, men precis. Vi hade textat, vi hade suttit och pratat på FaceTime och liksom, han är en rolig person. Jag har ju vänner i Amsterdam också, så därför kändes det inte så läskigt för mig att åka dit. Jag tänkte säga, ja, men i värsta fall, då har jag en helg med mina tjejkompisar. Det var ju inte värre än så.
Och när du träffade honom, kände du någon attraktion till honom då? Eller blev det inte någon match på det sättet?
Nej, det blev ingen match på det sättet. Jag saknade de här fjärilarna i magen som man vill ha när man träffar någon. Så att det var ingen kärleksrelation. Men däremot så hade vi otroligt roligt tillsammans.
Och det, men du visade honom det ganska snabbt, eller?
Ja, alltså vi spenderade en dag där och så kom jag ihåg att han försökte göra en liten move där på en museum. Och så tänkte jag så här, nej, alltså det här är inte min grej. Better stay friends, liksom. Och då typ, ja, okej, liksom. Men vi hade jätteroligt sen som vänner. Så på ett sätt så är ju det en sorg, för att det är ju som en person som dog som jag hade otroligt roligt med. Som aldrig fanns egentligen.
Ja, för ni blev väldigt nära vänner, vad jag förstod. Att det kändes som att han anförtrodde sig till dig och du anförtrodde dig till honom.
Ja, det här var ju en person jag hördes med varje dag. Liksom. Alltså, vi åkte på resa tillsammans samtidigt med han och hans tjej. Liksom, vi hördes på telefon varenda dag. Skulle jag ut på en dejt till exempel, kunde jag ringa honom och fråga vad jag skulle på mig, med vilka skor. Alltså, han är väldigt så här, avslappnad och... ja, men vad jag trodde, genuin relation.
Men han, alltså han utgav sig ju för att vara i familjen, en diamantfamilj. Och ni gick också förbi diamantmuseet. Alltså han har ju läst på sin bakgrund som han inte har. Så när ni gick in på det här diamantmuseet, kunde han mycket då?
Men jag kan bli så imponerad än idag på hur mycket research den här killen måste ha gjort. För att det här var ju impulsivt. Det var inte han som hade planerat det här besöket. Jag älskar museum. Så jag bara, men gud, ska jag gå in på ett temat museum så ska jag gå in med någon som jobbar i industrin. Kom, nu går vi liksom. Och han tog mig på en guidad tour inne här. Han kunde allt. Förklarade allt om slipningar, olika färger och hur gruvorna funkade och liksom, vi satt inne i någon sån här, det är som en liten biosalong där du sitter och de spelar liksom en film. Och han satt bara och pratade med och allt stämde.
Det är helt sjukt.
Ja, det är verkligen helt.
Vilket klart. Gjorde ju då att du såklart ännu mer kände trygghet i att han är den här. Det var ju inget frågetecken på det.
Nej, absolut inte. Mm. Plus att jag fick ju träffa affärskollegor till honom och folk som då sa sig hade jobbat med honom i flera år. Jag fick ju se, de gjorde ju också så här att när jag kom upp till lägenheten i Amsterdam så att, hade de ju lagt en hög med dokument, stämplade liksom med företagsloggan och allting sånt och lagt det lite grann så här vid köksbordet, vet, inte för att visa upp det, men lite snarare så här, kan du hämta kaffet så att jag skulle se dem.
Det är så otroligt uträknat.
Ja, och det är samma sak de kunde ta, jag kommer ihåg så här, tog sig ett telefonsamtal och bara, ah, men vänta, jag måste gå in i ett annat rum. Och så går du in och pratar i ett annat rum så att du ska höra, men att det inte är meningen att du ska höra.
Mm. Allt för att liksom fånga upp de här personerna. Men han var inte så mycket spenderarpengar då när han såg att du inte imponerades av det. Nej. Utan vad gjorde ni för saker? Var det mer att ni liksom gick ut och det var roliga fester? Eller att ni liksom hängde och tog en fika? Eller?
Nej, men vi var mycket ute och åt middagar. Gjorde vi i museum, har vi gjort det. Vi var i Rom. Alltså då var vi runt på varenda sevärdhet i Rom och åkte runt överallt med en guide. Liksom. Så att mycket sådana saker har vi gjort. Men sen såklart har vi varit ute också. Vi var ju i Mykonos. Eller han kom ju mätt upp mig i Mykonos. Alltså Mykonos är jätteroligt på dagarna.
Men han hittade den liksom en vännen i dig. Ja. Men också det att när ni gick på restaurangen så kände ju folk igen honom som en stamgäst.
Ja gud ja, när vi kom in på ena restaurangen, eller speciellt ena restaurangen, det är alla säger såhär, welcome back Mr. Levive. Och där hade ju han till och med en specialbeställning med rysk kaviar som låg liksom inne i kylen bara för honom.
Men när alltså du såg ingen varningsklocka någonstans under den första, hur långt det tog det innan du började reagera?
Jag skulle säga att jag började känna lite så här att det här kan vara någonting som kanske inte riktigt stämmer. Det var ju efter, alltså strax innan jag blev bedragen där skulle jag säga.
Hur lång tid var när blev du bedragen?
Vi började prata i februari, träffades första gången i början på mars och sen blev jag bedragen i december.
Okej, så du hade ändå fått en ganska, satt en ganska stark vänskap under ganska lång tid ändå.
Ja, så att det var ingenting som gick på en vecka eller två, utan det här tog lång tid. Och blivit introducerad för flera personer och ja, de körde ju charader med mig.
Men så under den här tiden fram till december så märkte du ingenting. När var du började tycka att det var lite skumt ändå?
Alltså jag skulle säga att när han började prata lite grann så här om att han kanske hade lite problem och sådär, då kunde jag känna sig, men gud, vad är det för problem? För att jag menar så här, du har väl ändå andra människor att vända dig till. Men de började ju också så här lägga lite salt hela tiden. Det var inte så att han kom presentera för mig ett jättestort problem, utan de kom ju och saltade och strödde på det här hela tiden under en lång tid. Så att när helt plötsligt det här saltet började, den här högen började bli lite för stor, då var då man började känna av lite varningstecken. Men när han började bedra mig så bedrog han ju mig med faktiskt en riktig historia. Så att han började ju skicka en massa tidningsartiklar till mig om att några av hans familjer hade blivit gripna på flygplatsen i Israel och var anklagade för diamantsmuggling och det var jättestora problem. Och det här stämde ju. Det här har ju hänt den riktiga familjen. Så det här såg ju tidningen överallt.
Men det är inte hans familj.
Det är ju inte hans familj, men det var ju en guldgruva för honom. Så att han började ju skicka alla de här tidningsartiklarna. Det är även en person som jobbar på ena kontoret som hoppar och tar livet av, som man börjar misstänka om det är mord eller vad det kan vara. Och det här har ju hänt på riktigt avbördet. Han var ju aldrig en del av det här.
Ja,
så att jag tyckte ju att jag gjorde min research och då han sa ju det att det, liksom, jag är jätteledsen, men alltså nu, det här är liksom illa. Så alltså att jag behöver låna pengar för att mina konton är låsta och jag har folk efter mig. Liksom. Det här är en diamantindustri, den är inte bra. Liksom. Och jag behöver inte bara skydda mig, jag behöver även skydda dig. Så att det är självklart så här, nu i efterhand, när man har fått det här kastat på sig efter en vecka, så hade man ju bara, wow, nej men det här känns jättekonstigt. Men jag har hört konstigare historier som har hänt på riktigt i riktiga livet också. Men det här stördes på under så lång tid.
Men det är just det här att han verkar så här, vad gick han in i det här att han tycker lite synd om sig själv också?
Absolut, finns ju ingen som har en offerkofta som psykopaten. Det kan man ju säga. De har flera lager av den där. Så att han har byggt upp hela tiden också om hur han har blivit så utnyttjad och att det går inte att lita på människor. Så att då känner man ju mycket empati för de här. För de gillar ju människor som har otroligt mycket empati.
För de är lättare att...
De är lättare göra. Att nå. I och med att vi har ju mycket mer medkänsla. Så är det en person då som jag till exempel, jag har otroligt mycket empati, vilket kan vara lite grann ett handikapp för min sida också. Så känner jag ju med väldigt mycket med andra människor. Så att är det någon som kommer då med... Jag tyckte ju otroligt synd om honom. Mm. Alltså jag brydde ju mig om honom jättemycket. Herregud alltså.
Men hur kändes det då när han då väl ville låna pengar? För det var ju ingen liten summa han bad om heller, va?
Nej, första vännen så var det 25 000 euro. Och då sa jag det till honom att liksom, det här är mycket pengar för mig. Jag hade varit lite dålig. Jag hade gjort en dålig investering innan också, så att det var inte jättebra. Men det här var ju otroligt mycket pengar för mig. Och det var också en del av min kontantinsats jag skulle ha till att köpa lägenhet sen också. Och... han lovade ju svaret att det här var ju bara en vecka. Och det här var ju liksom för att hjälpa både honom och mig också.
På vilket sätt kunde det hjälpa dig?
Därför att det som han la upp det som, det var ju liksom att han hade folk efter sig. Och de visste även om vem jag var, för jag tillhörde ju den innersta kretsen. Jag var ju hans närmsta vän.
Det såg han när vi körde.
Precis, så att...
Men då blev det, och du lånade då ut, det var pengar du hade sparat och jobbat ihop själv. Mm. Och du lånar ut de här pengarna.
Ja.
Vad händer sen?
Sen går det ungefär en vecka och då är det något problem då som har dykt upp. Så att då behöver han hjälp med någon flygbiljett. Då kommer jag ihåg att jag köpte en flygbiljett ner till tror jag var Bangkok för en 70 000 eller någonting som han sa då var för sin advokat. Och sen så började det här bara rulla på oss. Sen började han be om lån för täcka upp för flygbiljetter. Och sen fick han även en till transaktion på 7 000 euro också. Och sen är det flyg.
Men var du tvungen att börja ta lån för att kunna hjälpa honom?
Nej, alltså där hade jag ju mina kontanta medel som jag använde. Och där kände jag ju på slutet att liksom, nej men nu räcker det. Så att jag tog ju aldrig upp något lån. Men däremot så hamnade jag ju back på till exempel en Amex-räkning som min pappa fick gå in och betala. Och sådana bitar också som jag sen har betalat tillbaka idag. Men... det kommer ju ett annat eftermäle efter allting som har hänt heller. Det är inte bara att kontanterna försvinner, utan liksom, jag hade ju boende, mina räkningar och mitt liv att betala, och tyvärr så täckte inte för juristkostnader heller, så att jurister och advokater har ju kostat mig otroligt mycket pengar.
Och vad fick du för reaktion på dem när du säger att nej, jag kan inte låna ut med pengar nu? Vad är mina pengar? Jag måste få tillbaka dem.
Ja, men då började han skicka falska överföringar till mig. Och det var ju då under den tiden jag då sen täckte upp för fler flyg och så också. Och de här dokumenten gick jag in med på Handelsbanken här hemma, på mitt bankkontor. Och de bad mig att mejla det upp till huvudkontoret dessutom också, vilket jag gjorde. Och de sa, nej men allting ser ut som det ska, så att pengarna borde komma fram vilken dag som helst.
Så de kunde inte heller se?
Nej, det får jag reda på efterhand. Så att när jag ifrågasätter då, men det här var ju falska dokument. Ja, men det kan inte vi se. Men då kanske det är det svaret du ska få. Du kanske inte ska få att allt ser ut som det ska. Pengarna börjar komma fram om några dagar.
Utan att man ska i alla fall säga att vi kan inte se.
Vi kan inte se det. Vi kan inte veta om det. Så det är ju en bra sak att veta i alla fall. Om du har överföringskvitton, att bankerna, om inte de ringer upp avsändaren, så kan inte de se ifall det här är äkta papper eller inte. Så det här gjorde ju tyvärr att jag blev bedragen på ännu mer, för att jag litade ju på min bank.
När du var lurad på de här pengarna och du inser att jag kommer inte få de här pengarna. Alltså det finns inga transaktioner som har gjorts. Ja. Vad gjorde du då?
Då började jag lägga upp en paybackplan. Nej men jag blev ju kontaktad av EG, så att jag började ju misstänka att de här överföringarna kommer inte att komma. Så att när jag blir kontaktad av den norska tidningen VG, så får jag mina värsta farhågor bekräftade att det här är ju en bedragare. Men jag tänkte liksom så här, blir man...
Hur hittade de dig?
De hittade, nu kommer vi till en annan tråkig historia. Jag ska dra den här långa historien kort. Men Cecilia då, en av mina bästa vänner idag, som även är med i filmen The Tintersvindler, hon gick ju till polis. Och det var ingen polis som gjorde någonting. Så till slut så gick ju hon till den norska tidningen Världens Gang. Så det är väl motsvarigheten till Aftonbladet Expressen som vi har. Så det är Norges största tidning. Och de börjar då göra ett reportage om det här. Varav att när du har ett American Express-kort så dyker, bokar du flygbiljetter, så dyker namnen upp i fakturan. Och det var så de hittade mig då, från flygbiljetten till Amsterdam.
Ah, okay.
Så då blev jag kontaktad och frågar ifall jag känner till det här. Och då började jag inse att så som han har levt och vad jag har sett, och när hon klev ur det här bedrägeriet, så är det bara toppen av ett isberg. Det är ingenting jämfört med vad han egentligen gör. Utan det måste finnas så otroligt mycket fler offer där ute. För att om vi bara räknar ihop Cecilias pengar och mina pengar, de pengarna kanske han hade bränt på 2 veckor. Så att där gick jag in och tänkte bara att det här ska vara sista gången den här jäkeln har gjort det här. Mm. Jag ska sätta stopp för honom. Så att jag fick ju pressa tidningen på att göra artikeln på engelska, för annars får du ingen spridning på norska. Så att mot det så fick de även reda på vart det var han skulle. För att samtidigt när han är här, reporten, han flyger in dagen efter, så har jag varit på polisstationen. Och på polisstationen så vill Simon mötas upp i Tyskland och skicka en flygbiljett till mig.
Och då vill han vill fortfarande se dig. Varför vill han att du skulle komma nu? För du hade ju sagt nej till pengarna.
Ja, det är en bra fråga. Jag tror egentligen att han tänkte att det går ändå att få ut mer pengar. Det är det enda svaret jag kan ge. Jag tror att han fortfarande trodde att det fanns mer pengar att hämta.
Men var du inte rädd att gå ut med ditt namn och bild? Just för liksom att vara så offentlig i det här. Mm. I att han går också, kan ju göra mothugg igen.
Ja, jag fick ju mothugg på mig. Och jag blev ju tillsagd att jag hade ett pris på mitt huvud. Det var betalat och klart. Och det var inte ens dyrt, och det var på 1000 euro. För mer betydde jag inte. Så att jag fick ju väldigt mycket hot på mig. När allt det här hände. Jag gick lite grann så här i skov från att vara jätterädd. Och må jätte dåligt. Jag fick bland annat skyddad identitet och från polisen och så också. Så jag levde ju under min skyddad identitet i 1,5 år när allt det här hände. Men jag var samtidigt så himla arg och så himla bestämd på att han inte ska komma undan med det här heller. Mm. För att för mig så var det så himla viktigt att även i min process att hjälpa andra och se till att han inte gör det här igen. Mm. Och få ut hans ansikte överallt. Vi satt ju och mejlade ut hans, vi kan skratta lite nu faktiskt också, för annars kommer jag bara bli så ledsen. Vi satt ju liksom och mejlade ut den här artikeln när den kom ut som på engelska. Överallt till oss, Cecilia. Vi satt på en sovrum.
Olika journalister runt om
i
världen.
Ja. Och så alltså överallt i hela världen. Och så länge någon ville visa hans bild så ställde vi upp på intervju. Så att jag menar, hade det varit så här, min lilla häst i Nya Zeeland, så hade jag tagit, så tog vi intervjun. Bara för att pumpa ut det. Men jag var inte, det är såklart att man kan känna ett obehag. För att det var ju det här att man, den här skammen, det är att vara ett bedrägerioffer. Så då gå ut med namn och bild. Det är ju såklart att man kan tänka att, åh gud, för mig är det också viktigt att vi får bort den där skammen.
Mm. På vilket sätt kände du skam i den här händelsen?
Jag skulle inte säga att jag faktiskt någonsin har känt skam. Mm. Jag tycker inte att man ska göra det heller. Det är som att lägga skammen på ett bedrägerioffer också. Alltså man ska lägga det på förövaren, inte på offret. Det är jättelätt, och jag kan säga som händer på hjärtat, innan allt det här hände mig, så kunde jag också sitta och tänka så här, men gud, är man så dum får man ju skylla sig själv. Men oftast får ju du bara läsa eller få veta ett litet fragment av en historia om vad allt en människa liksom har gått igenom också. Så att,
och de är ju som sagt proffs, som du säger, på att lura och täcka upp för att du inte ska komma på dem.
Gud ja, och de jobbar ju, måste ju tänka på att de här bedragarna, de jobbar ju 24-7. En vanlig person kanske går till ett jobb 5 dagar i veckan, 8-17. De här jobbar 24-7. Om du bara kollar till Simon, alltså hur kunde han ens hålla reda på, han hade ju säkert 15 olika bedrägerier på gång samtidigt hela tiden. Hur kunde han hålla reda på alla olika historier? Mm. Och vad man har sagt till den ena och vad man har sagt till den andra. För att allas historier var ju det fanns ju lite likheter i dem, men allas var ju olika.
Men när det sen då gick ut med det här med Världens gang, VG då, runt om i världen, dök det upp fler kvinnor då?
Det dök upp fler kvinnor, det dök också upp fler män och flera bolag. Så att det här är något som jag kan känna så här, lite synd att man inte tog med i filmen. Det är med i podcasten efter. Men att man bara fokuserat på hans bedrägerier när det kom till kvinnor. Det här var ju bara ett sätt.
Så att för en han jobbade på bred front.
Han jobbade bred front. Allt, överallt där han kunde komma åt pengar så har ju han jobbat. Så att komma som en man sen efter den här filmen han släppt och säga att hej, jag blev bedragen av The Tinder Swindler. Då tänker ju de första, men gud, vadå? Är du lagd åt det hållet? Mm. Eller är han? Mm. Så att det blir liksom lite...
Men han lurade även andra bolag. Jag vet att även privatflygbolaget hamnade i problem.
Jag vet två privatflygbolag som har råkat ordentligt illa ut. Och det är väldigt lätt att tänka sig, men då det är ju ett företag. Men det är privatpersoner bakom som äger de här företagen också. Och den ena mannen, det gick inte bra för honom. Alltså det ruinerade hela honom och hela hans företag. Så att det finns otroligt tragiska historier bakom även företagen också.
Och kom frågan om att göra den här dokumentärfilmen? För nu är det ett år sedan ungefär som den släpptes. Och den spreds ju enormt snabbt. Jag vet, det var 50 miljoner som hade sett den efter ett tag. Och sen var det på 100 miljoner. Vet du hur många som har sett den idag?
Nej, jag frågade faktiskt det här. Men jag har inga färska siffror.
Men det var 100 miljoner i alla fall.
Ja, absolut. Det tror jag. Den slog 50 miljoner första veckan, tror jag. Mm. Det är ju Netflix mest sedda dokumentär någonsin. Och det här visste ju inte jag när jag signade upp mig på det här. Utan vi blev kontaktade av United Talents i USA. Som fick förfrågan då utav Addison, vår agent där, om vi hade varit intresserade av att sälja våra life rights då, som man kallar det. Man säljer sina livsrättigheter. Lite som du tänker så här, designa ett kontrakt med djävulen, fast inte för hela ditt liv, bara en viss period.
Ja, okej.
Okay. Ja. Så säljer du bort din historia där då. Så att vi tänkte så här, alla medel är väl bra, plus att kommer ni visa hans ansikte?
Ja, det är viktigt.
Men vi visste ju inte där och då vart den skulle hamna någonstans. Mm. Det fick vi reda på senare under processen, att den skulle hamna på Netflix. Och sen så tror 2 veckor innan premiären, då fick jag ett samtal och fick reda på att de skulle satsa på PR:en och den skulle upp då i Times Square. Och, ja.
Vad kände du då?
Jag kände mig rädd och jag kan nog fortfarande inte förstå riktigt. Ibland är det svårt att placera vad jag tycker var mest konstigt. Om det var min bedrägerihistoria eller faktiskt allting som hände efter. Mm. Och jag kan nog ibland säga att jag tycker nog allting som hände efter känns ännu mera märkligt.
På vilket sätt då?
Det blev så lite svårt att ta på. Alltså det kändes jättekonstigt. Jag kommer ihåg att vi åkte över till USA och skulle göra en intervju. Och jag var ute med mina vänner. Och det kom liksom paparazzi och folk som skriker på gatan. Alltså det var en jättemärklig känsla. Så jag rörde mig inte ute speciellt mycket under den här tiden. Heller, jag hade svårt att ta på det. Jag tyckte det kändes otroligt overkligt. Och konstigt faktiskt.
Ångrar du att du gjorde dokumentären?
Nej, det gör jag inte. Nej. För jag tycker det är ett jätteviktigt samtalsämne. Och jag tycker verkligen att vi, inte bara med man säger så här, min hämnd mot honom, visa upp honom. Men jag tycker också att vi startade en diskussion runt om i världen. Som just det här om bedrägerier. Ja, men liksom, var det deras fel? Var det inte det? Och man kunde se bedrägerier helt plötsligt på ett helt annat sätt också. Och just det här är vi älskar att skambelägga kvinnor. Alltså jag kan bli lite så här, för att när en kvinna blir bedragen, då är det skyldig själv, du var så dum. Är det en man som blir bedragen av en kvinna, då är det stackars man och onda kvinna.
Mm. Hur kommer det sig att det är så, tror du?
Ja, jag tror fortfarande att vi lever i ett mansdominerat samhälle, även om vi går åt rätt håll. Jag skulle säga att Sverige så ligger vi betydligt mycket mer i framkant än vad vi gör i resten av världen.
Och jag vet att du var ju till och med Cecilia då, som är med i filmen, på rättegång i Norge. Mm. Och där de under rättegången ifrågasatte henne på ett väldigt nedvärderande sätt.
Ja, det här var ju innan filmen ens hade släppts. Men då ifrågasatte de ju varför... Ja, men var du inte ute efter hans pengar? Och kunde du inte bara åka ner och satt dig och låst in dig i en bunker om du nu var rädd för ditt liv. Eller, det var ju ett otroligt nedlåtande, alltså, i hela jargongen i den här rättegångssalen. Och jag satt nästan som i chock, och även när jag satt och vittnade över att är det så här man beter sig emot brottsoffer?
Och då handlade det om att det var inte en rättssak gentemot honom. Nej. Utan det var med bankerna.
Ja, utan det var hon själv som fick åka upp i rätten. Det var bankerna som tog henne till rätten för att hon inte då kunde betala sina lån. Så att det var ju samma sak när precis allting hände. Hennes mamma, hon riktigt krigade mamma, hennes mamma. Så när hon liksom ligger inlåst på psykiatrin och hennes mamma ber banken att liksom, nu får ni sluta ringa min dotter, hon är på väg att ta livet av sig, så struntar hon fullkomligt i det. Så istället bara för att försöka ge henne en paus en månad eller två och andas och liksom rehabilitera och sen kanske ta tag i de här sakerna sen, så vägrade de ju att göra det.
Men är det att det inte finns i Sverige någon alltså ut det här att vi vet för lite om bedrägeri, för det verkar som att man inte får den hjälpen. Alltså, vart ska man vända sig för att få hjälp om man har blivit bedragen på det här sättet?
Ja, och det är det jag känner att vi saknar. Så det är det jag sitter i processen med nu och har börjat liksom sketcha och planera. Det tar lite tid. Men jag vill ju ha sån form av hjälpnummer. Så det här finns ju i andra europeiska länder, men vi har inte i Sverige. Så att lite liknande som du kan ringa 112, så ska du kunna ringa det här numret och få hjälp med psykiatriker som har kunskapen just kring när du har råkat ut för social manipulation. Det tyckte jag var jättesvårt. Jag blev bollad emellan med att det var för traumatiskt för ena terapeuten, till att jag behöver åka till traumacenter. Med traumacenter tyckte inte det var trauma nog, så att då fick jag ingen hjälp alls istället. Jag försökte få tag på jurister som hade kunnat hjälpa mig i mitt ärende. Jag ringde runt till 67 olika advokatkontor i Sverige.
67
stycken.
Och ingen hjälpte dig?
Ingen kunde hjälpa mig. För att de här stora byråerna, de sa att de bara jobbade med stora bolag. Men vad jag fått förklarat för mig sen i efterhand också utav en person som ägde ett av de här advokatkontoren, det är att Pernilla, kolla utomlands. För att bankerna, om du ska gå emot banken till exempel, eller stora banker, så knyter ju bankerna sig an de här juristbyråerna. Så att, ska du då sen försöka få hjälp, så blir det jäv. Så att då kan de inte ta ditt fall.
Alltså det är någonting står i vägen hela tiden.
Ja, precis. Så att, men det var jättesvårt. Så att, är det någon där ute som känner sig manad att riktigt, jag är skitduktig jurist på det här, liksom, kontakta mig. För att nu, jag sitter och jobbar på det. Det är jätteviktigt. Och det finns så mycket offer där ute som behöver hjälp.
Med tanke på de här siffrorna som visar också att det har ökat med så mycket, så är det ju väldigt många där ute som är drabbade.
Absolut.
Och som behöver den hjälpen.
Och där behöver man ju skaffa sig som någon sån här samling. Och du tänker lite som anonyma alkoholister fast för bedrägerioffer. Att du ska kunna ha andra att prata med. För att min räddning under hela min resa var ju att jag hade Cecilia under hela vägen. Som vi kunde bolla, vi kunde prata. Det var ju otroligt terapeutiskt mig. När jag satte mig ner och gjorde filmen och fick gå till botten med min historia och sitta med producenterna. Det var då jag på riktigt började bli rehabiliterad. Det var inte pengarna, utan det var ju den psykiska skadan som jag hade råkat ut för.
För det var ju inte, alltså, dels ekonomiskt såklart, men framförallt den mentala biten. Jag tänkte att vi skulle komma in på det. Men det som också hände med Simon var ju att han också hamnade i fängelse.
Ja.
Han hamnade i fängelse bland annat i Finland.
Mm.
Men den personen då som satte dit honom för det, jobbar sen med honom.
Ja, så att det är det här han gör. Han försökte ju, när jag hade avslöjat honom och satt press på honom, så försökte han ju få mig att gå med i hans bedragarteam. Då skulle jag få mina pengar tillbaka och mycket mer om jag bara gick in och hjälpte honom, vilket självklart inte gjorde. Men det som händer då i Finland är att han får ju barn också med en finsk kvinna. Det här är innan allting med mig. Som då sätter honom i fängelse. Och när han kommer ut då så börjar hon att hjälpa honom. Så att när bland annat Cecilia träffar henne i London, så sitter ju hon och... Hon var ju med på privatplanet även i Bulgarien. Över till Bulgarien som hon åkte på. Då sitter ju hon och förklarar att gud, han är ju världens bästa pappa. Och han tar hand om oss och han är en jättefin person och vi är bara vänner nu. Så att jag menar, du lägger ju ett förtroende när du träffar en annan kvinna också. Jag hade ju en annan kvinna som heter Claudia, med som var med och bedrog mig, som inte är med alls i filmen till exempel.
På vilket sätt var hon delaktig?
Hon utgivit sig för att vara hans assistent då, så att hon sitter även och skickar de här falska banköverföringarna. Hon sitter och ringer upp och förklarar att hon har pratat med banken, men att det har dykt upp problem på vägen, så att hon har ju kommit med alla de här lögnerna och hjälpte till. Och hon var även med i Rom också. När jag, Simon och hans flickvän Paulina var där, så var hon med där också. Så att,
och de då jobbar med honom för att egentligen de själva blir bedragna förmodligen och vill ha tillbaka pengarna.
Ja, jag skulle tro att det är samma fall med Claudia där då.
Mm.
Och jag tror även att det kanske är samma sak med Peter och Avisha i hans andra affärspartner där också.
Som de som är med i dokumentären. Otroligt stark dokumentär ska jag också säga. Men det som jag tänker på då är just det här att när han sen blev han ju också gripen i Grekland, va?
Precis. Han blev gripen i Grekland. Det här ser ut som ett så här happy moment i filmen. Det var inget happy moment. För att vi satt och väntade på en internationell arresteringsorder. Och satt och jobbade mot en internationell arresteringsorder. Så att när han då blir gripen med passet i Grekland, så europeisk polis, jätteskönt, då slipper vi jobba med det här. Skickar han till Israel, då kan vi lägga ner i alla fall. Slipper vi göra något mer. Så att han blev ju vägskickad till Israel. Israel har ingen utlämningsorder, vilket gjorde att man lade ner mitt fall, till exempel i Sverige. För att de kommer inte få ut henne från Israel. Så att det ser ut som ett så här happy moment i filmen, men det är inte det för mig, utan det är snarare raka motsatsen.
Men det är ändå, när det gäller en sån här typ av bedragare, så tänker man ju så här, om man gör ett misstag, om man gör någonting olagligt, hamnar i fängelse, så kanske man tar de här månaderna och funderar på, jag kanske ska göra på ett annat sätt. Det här är inte okej. Han kommer ut och fortsätter precis som vanligt.
Inte precis som vanligt. Utan vad de här personerna gör då, som Simon till exempel, det är att de förfinar. De sitter och planerar hur de ska kunna göra det här ännu bättre.
Men det här, han fortsätter som vanligt fortsätter som vanligt att bedraga.
Men han blir bättre och bättre för andra gången åker in. Så han fortsätter och fortsätter. Jag menar, hur har han ens kunnat lyckas bedra människor nu? Efter filmen är släppt, efter han har suttit i fängelse i Israel, han har ändå lyckats bedra människor under tiden den här filmen liksom är ute. Alla vet om vem han är, alla vet om att han är en bedragare, ändå så lyckas han bedra människor.
Och den här och familjen då, som den där familjen, de har väl också stämt honom?
De har stämt honom. Så den processen, han ska upp i rätten här nu bara i dagarna. Faktiskt, i den processen.
Men var befinner han sig nu? Vet du?
I Israel. Han är ute helt fritt på gatorna.
Och då kan inte lämnas ut, utan han är där.
Han är där.
Han kommer inte röra sig därifrån då, antagligen. Nej. Och vad händer om han rör sig utanför Israel?
Jag har inte fått svar på om det finns en internationell arresteringsorder nu, men jag tror inte det. Någonting som jag hoppades på när filmen släpptes, det är ju att folk skulle gå in och fråga liksom, polis. Hur kan den här killen liksom, få röra sig ute och röra sig fritt? Alltså han är ju polisanmäld i 7 olika europeiska länder. Så att, jag menar, hur är det möjligt?
Mm.
Men istället fick vi snarare frågan. Och jag kunde bli ifrågasatt, varför gjorde inte du mer? Varför är han fortfarande ute? Inte mot polisen.
Mm.
Men de har ju otroliga resursproblem. Och jag kanske inte helt hålla med åklagaren i deras beslut att inte göra en internationell arresteringsorder. Så att polisen har sina brister, och när det kommer till EU så finns det brister inom det också, som inte bara gör det bättre, utan för sprider du ut dina brott på det här sättet som han gjorde, så gjorde han det betydligt mycket enklare att komma undan. Speciellt när du går in med bedrägerier, så har jag ju märkt att hade det här varit skattepengar, då hade det gått riktigt fort. Men när det gäller bedrägerier,
när det är privata pengar eller företagspengar, så blir det inte på samma sätt som det är skattepengar.
Nej.
Du blev ju också väldigt, väldigt, mådde ju väldigt, väldigt dåligt under den här tiden. Du blev sjukskriven.
Ja.
Och vad hände med dig under den tiden? Hur mådde du när du mådde som sämst?
Jag var nere i ett svart hål och var självmordsbenägen. Jag mådde jätte dåligt. Alltså jag kan ju fortfarande känna ibland att vissa delar, när jag har kollat på filmen till exempel, kan inte jag kolla på. För att då kan jag se tillbaka till vart jag var och hur jag mådde då. Så det var...
Det finns ett väldigt starkt moment när du sitter på golvet och försöker... Du, han skriker åt dig och du bara säger, men varför kan du inte säga att du bara har lurat oss? Där han bara, och där man ser att du sitter från, att du sitter vid skrivbordet så sätter du ner på golvet. Hur kände du när du liksom skulle försöka ta dig ur det här? Alltså att ta sig ur det här botten? Mm. Vad fick dig att liksom... Jag tänker man är så svag och trött emotionellt och rent psykiskt att ändå hitta kraften någonstans.
Jag fick ju kraften via att jag fick hjälp med att ha kontakt med andra som är Cecilia. Det är därför jag tycker att det här hjälpcentret som jag vill starta igång och som jag sitter och håller på med nu är så otroligt viktigt. För att man får inte ta bort heller att självmordsstatistiken går upp med 25% när det kommer till just stora finansiella förluster och även bedrägerier. Så att, och det är jättehöga siffror. Jättehöga siffror och folk mår otroligt, otroligt dåligt och folk vågar inte prata om det.
Mm.
Tänk dig att råka ut för ett så stort trauma i livet och du kan inte prata med någon. Du vågar inte ens berätta det för någon. Så det tycker jag är otroligt hemskt. Och man behöver den hjälpen och stöttningen. Och just så här, vilka steg, vad ska jag göra när jag råkar ut för de här sakerna? Så att det var min räddning.
Mm.
Verkligen. Var det.
Men att bli liksom så lurad av någon som du faktiskt har litat på och haft som en nära vän.
Mm.
Hur jobbar man med att kunna lita på någon igen?
Det är en otroligt svår resa. Jag skulle säga att jag är mer på min vakt. Idag. Det var otroligt svårt. Nu skulle jag säga att nu har det ju gått nästan 4 år sedan allting uppdagades. Att nu börjar jag må bra igen, men jag har fortfarande till ett problem. Det har jag ju. Men de är inte lika kraftiga som förut. Förut så trodde jag att alla var ute efter att skada mig eller göra mig illa. Eller hade... Om någon gjorde någonting fint för mig så trodde jag att de hade en ondskefull baktanke.
Mm.
Men man kan heller, alltså jag har bara bestämt mig för att det här ska inte ta över mitt liv. Alltså jag har fortfarande spår och jag har fortfarande en resa kvar tillbaka. Alltså jag fick ju djupa sår även ekonomiskt från hela den här historien. Och jag har bara gett mig anamma på nu att jag ska tillbaka.
Mm.
Jag har klarat det förr, jag ska göra det igen och lagt in en krigarställning liksom. Och jag vill på något sätt också visa att man kan bli lycklig igen, man kan må bra igen, oavsett om de ekonomiska bitarna liksom och så kan sitta kvar, så kan du fortfarande bli lycklig igen. Du kan må bra.
Och det är någonstans så tycker jag att man ser lite grann i filmen att både du och Cecilia bestämmer det någonstans för det. För Cecilia till exempel så frågar de ju, vill du gå ut på Tinder igen? Mm. Hon bara, ja absolut.
Ja, hon är jätteduktig på dejta.
Men jag kan tycka att då, nu har inte jag Tinder utan en annan namn som heter Rayo. Efter jag hade sett den här filmen så kände jag bara så, nej men alltså jag kan ju inte lita på någon. Alltså, vad är mer som säger, nu är den här lite mer säker då, för att man har blivit rekommenderad att vara där. Man måste bli rekommenderad av andra att vara med i den här appen. Men det kan ju vara hans två polare som rekommenderar honom att vara med, så är det klart i princip. Men hur kan man liksom, alltså att de figurerar där på det sättet, att de ljuger ju om sig själva. Alltså jag kan tycka att på din, alltså, rätta mig om jag är fel, men det är många som ljuger om sin ålder och de ljuger om vad de heter.
Ja, jag skulle säga också att vi tjejer, jag tror att så här, kvinnorna, de ljuger lite mer om hur de ser ut och sin ålder. Jag skulle nog säga att där använder de lite mer retouch och sen så är åldern åker ner lite grann. Och männen skulle jag nog säga, de överdriver ju lite grann åt andra hållet. Att hur framgångsrika de är med och vad de gör och vad de jobbar med. Så det är en liten fikmarknad det där, men...
Vad skulle du säga då, om man ändå är liksom, vad är det man ska vara försiktig med? Är det någonting som du kan ge liksom, som om man nu då är på, för det är också ett fint sätt att det är ju väldigt många som har träffats också via apparna, ska man ju säga. Så att, men att man måste vara lite mer försiktig, är det liksom...
De här rör sig ju överallt, så att det spelar ingen roll om du sitter i en bar eller om du sitter på en dating-app. De finns ju överallt.
Mm.
Så att det är ju bara att vara beredd på överallt, oavsett vilket scenario är. Så vi skyller inte på dating-apparna här, vill jag bara
säga. Nej, men nu var jag inne på den, för det var just Tinder och att jag då tyckte jag var lite så här...
Men jag skulle säga så här att när det blir lite för bra för att vara sant och väldigt intensivt, jag skulle säga ibland att Disney-filmerna har ju liksom förstört våra hjärnor om vad kärlek är. Alltså vi uppväxte med så här, Aladdin, som jag kallar honom stalker, för att jag menar, Han blir helt besatt av en kvinna han har träffat i 15 minuter och går och ljuger ihop ett helt liv för att få henne. Liksom. Alltså det, och vi har så här romantiserat ihop det här. Mm. Om det är någon som vill kolla på ett riktigt läskigt fall, så gå in och kolla på Lilla Sjöjungfrun.
Alltså, nu kommer inte ens jag ihåg det.
Men... alltså, ni ska gå in och kolla på Lilla Sjöjungfrun. Hon blir helt besatt av en man som hon aldrig ens har pratat med. Och börjar staka honom, skulle jag säga. Och det här är vi också romantiserat ihop. Så att jag skulle säga så här, när någon blir lite för på, då tror jag att vi lätt har så här förväxlat det med romantik och lite det här kärlek vid första ögonkastet.
Mm.
Men att det egentligen inte är fullt normalt att man går på honom och överröser dem med så mycket kärlek och sådana bitar i början.
Så lite grann om man ska titta på hur kanske en bedragare fungerar, så var det lite grann att det går väldigt snabbt, att de vill ha kontakt och bli väldigt bra kompis, eller göra business snabbt, eller liksom, beroende på vilken marknad de är inom, så att säga. På vilket sätt kan man mer, är det liksom det här med empatin, att de tycker synd om sig själva?
Absolut, de tycker synd om sig själva och de vill väldigt gärna sätta på sig en offerkofta och att du ska känna med dem. Och har du, som vi pratade om innan, är du en människa med mycket empati, då kommer du lättare attrahera den här typen av personer också.
Och det är det som är svårt, för när du har empatin så är det ju, känns man liksom, men min känsla är så stark.
Ja.
Ja, fast där måste ju hjärnan och känslan jobba kanske lite mer ihop.
Precis.
Att man backar lite.
Min pappa brukar säga det, eller har sagt det till mig, att Pernilla, du måste, alltså du vet ju huvudet, men du måste sluta lyssna på ditt hjärta hela tiden, för att det är lite för stort.
Mm. Och de är väldigt bra på att pinpointa de här personerna, vad jag förstår. Det var en som beskrev det som att när vargen kommer till fårahagen, då vet den precis vilket får den ska gå på.
Absolut.
Att de har den typ kännedomen.
Ja.
Så att det är någonting man ska tänka på just om man är liksom mera i empati.
Mm.
Men nu när du har då jobbat med de här olika sakerna och du har liksom kommit tillbaka, och det var ett år sedan filmen, då har du det här med jour, att du vill ha en hjälpa till då, på det sättet att det finns då psykologer och advokat gärna om det finns någon som vill jobba med det här.
Ja, och sen att man ska kunna samlas. Det ska vara som en mötesplats för människor som har råkat ut för de här bitarna. Och även att du ska få hjälp. Men vad gör man när man har blivit bedragen? Jag handlade i blindo. Jag kan säga, jag kan kolla tillbaka och jag kan säga att jag gjorde mycket saker rätt, men det är också mycket saker som jag kanske skulle ha gjort också.
Vilka saker gjorde du rätt om du tittar tillbaka på?
I och med att jag hade fler, alltså mitt mottagarkontot låg ju i Holland, så det finns ju en anledning till att jag åkte ner till Holland faktiskt, och gjorde polisanmälan också även i Holland.
Mot hans konto alltså?
Ja, så att jag gjorde polisanmälan både i Sverige och i Holland. Jag kontaktade min svenska bank och jag kontaktade även den holländska kontot som han hade använt. Så att jag lyckades ju stänga ner den. Så det lyckades jag få nerstängt, så det kunde inte han använda längre.
Mm. Och det men alltså, det är bara att tänka på vilket jäkla jobb det är när man har varit utsatt för bedrägeri, att göra allt det här.
Precis, för man tänker lite grann att ja, men jag kontaktar polisen, man har polisanmält och nu gör de allt jobb. Nej, det är upp till dig. Ta fram alla bevisning, spara ihop allting, lämna över det och förlåt, men ligg på. Alltså de lägger ner så mycket fall på polisen. Ligg på. Finns bevisen på din sida och du har allting. Se också till att kontakta din bank. För att har man tur då, om det bara kan ha gått någon dag eller någonting sånt också, eller några dagar, har man riktigt tur så kan banken lyckas frysa medel. Mm. För de kan själva kontakta den här mottagarbanken och så vidare också. Så att, jag tror det är ett väldigt viktigt steg som man ska tänka på. Det är samma sak, har du lån eller någonting sånt, kontakta de här låneutgivarna, förklara vad som hänt och se hur man kan lösa situationerna istället. För att det är väldigt lätt att man bara drar täcket över huvudet och känner att det här är alldeles för tungt och jobbigt att ha att göra med om mitt liv är över. Men börjar du proaktivt liksom jobba och försöka hitta lösningar, så går det oftast att hitta en lösning också.
Mm. För när jag gick ut på nätet nu och skulle googla lite grann så här, om jag har råkat ut för det, då var det just polisens hemsida som kom upp och säkerhetskollen. Där stod det just om romansbedrägeri, kärlek online bedragare. Det handlade ju om den typen av bedrägeri. Där fanns det också information om hur man kunde göra. Så att, men det var de ställena som först kom upp när jag sökte. Mm. Men där vill man ju att det ska finnas en bedrägerijour.
Ja.
Journummer. Det som man då ser tillbaka till, liksom att hela den här händelsen som har hänt, när var det sista gången du pratade med honom?
Det var samma kväll som när man ser den här konfrontationen som jag har med VG under filmen också, så ringde han ju upp mig på kvällen och hotade mig, och det var sista gången. som jag pratade med honom.
Har han försökt ta kontakt på något sätt?
Nej, inte mer än att han har försökt att fiska i så här sociala medier och taggat inlägg och försökt snarare ropa lite efter uppmärksamhet. Men det, nej. För det är ingen idé att det är ingen idé att konfrontera en psykopat på det här sättet. Alltså du kommer aldrig få något avslut. Det går inte att ha en vettig diskussion, men du kan inte vinna diskussion. Det är inte så att de kommer att komma och säga att de har gjort fel. Utan i hans huvud så var jag den onda. Hur kunde jag ha gjort så här mot honom?
Och det är viktigt att säga att, att de här som är så här, de slutar aldrig. Alltså du kommer aldrig få dem att förstå.
Nej, och förlåt, men det är ju en skada i hjärnan. Du kan inte reparera den skadan, utan den är där och den går inte att laga.
Mm.
Så att du kan inte. Du skadar snarare dig själv mer att försöka gå in och ha de här diskussionerna. Jag hade en annan kvinnlig som jag trodde nära relation där med också, som också började bete sig jättemärkligt. Och jag kände bara att det här är ingen idé att ha en diskussion ens, utan blocka bort bara. Ta avstånd. De älskar att stå och skrika och gapa och hitta på historier. Alltså, det är lite så de jobbar. Men att bara bryta och inte ha någon kontakt alls.
Och det här med att man blir hotad till livet. Kan man se någonting att de faktiskt det sker att de gör personerna illa? Eller är det mest bara hot?
Jag skulle säga att det oftast är tomma hot. Oftast när det kommer till bedragare. Bedragare är oftast väldigt rädda.
Fast det man också tycker lite läskigt är ju det här att de som är som psykopater då, det är ju inte de som gör folk illa fysiskt. Är ju inte heller friska. Många utav dem.
Nej, gud nej. Man ska ju inte säga att allting är 100% hela tiden. Men oftast så kan man säga att det finns ju olika typer av psykopater. Så oftast när de sysslar med bedrägerier så lägger de med en kategori. Alltså det är inte alltid att de kombinerar ihop faktiskt att skada människor. Jag skulle säga att det där ligger ju i en annan kategori. Men man kan aldrig säga någonting till 100%. Så det var ju såklart att det var en anledning till varför jag själv var rädd och otroligt nervös.
Och du drog utomlands sen också för att du inte klarade av att vara hemma, eller?
Nej, jag klarade inte av att vara hemma. Jag åkte runt, jag vågade inte ens vara på samma plats. Jag vågade inte träffa min familj, jag vågade inte träffa mina vänner. Jag mådde jätte dåligt. Så det var ju inte förrän, egentligen skulle jag säga, min räddning blev när jag kände att det var så viktigt för mig också att få ut hans ansikte, få människor att veta om vem han var, för att då kände jag mig trygg.
Just det.
För att då kunde jag enkelt googla den här personen. Så att vem ska bli liksom då ta det här priset på mitt huvud, om man säger så här, om man då vet om att han är en riktig bedragare.
Så det var också av den anledningen som var viktigt för dig själv personligen att få ut...
Ja, för att jag själv skulle känna mig trygg också.
Ja, nej, men det är sånt otroligt... ett helvete som du har varit igenom, men som du också har tagit dig ur, och vilket är väldigt fint att se då när du kommer med din lilla familj här. Hur ser livet ut idag?
Nej, men jag har ju mycket folk som hör av sig och mycket projekt som ligger i loopen och sådär, och jag skulle säga att jag är på väg att ta ett annat steg från att vara Pernilla som blev bedragen också. Alltså jag är ju fortfarande Pernilla.
Men just det att det fortfarande, så säger ju, filmen tittas ju på utav många fortfarande idag. Känns det okej ändå idag när du ändå har valt att gå vidare? Nu jobbar du ju ändå med det här för att hjälpa andra.
Ja.
Men att ditt liv också måste få fortsätta, att inte bara vara den kvinnan, eller bara, men alltså den personen som råkade ut för det här.
Nej, men precis, utan jag får se det. Jag kommer att låta så spirituell, men jag försöker se det som att det fanns en anledning till att just jag råkade ut för det här, och att vi kan göra en positiv förändring i samhället, och att jag på något sätt kan visa också att det går att ta sig vidare. Jag får ju jättemycket mejl och meddelanden för människor som råkar ut för bedrägerier, och speciellt här i Sverige också, så jag försöker ju vara en stöttning och hjälp för så många som jag klarar av. Men jag fick ett meddelande här bara för 3 veckor sedan som så här värmde mig så himla mycket, och det var från en kvinna i USA då, och de är också så här 30 personer som har samlats nu liksom. Vi har inspirerat dem att samlas och gå tillsammans liksom, och fighta sig mot deras bedragare då. Och hon sa det att det är så många här som är så själv och de mår så himla dåligt och känner att livet kommer aldrig ta en vändning. Och då brukar jag visa bilder och prata med dig och visa våra meddelande konversationer och säga det att titta, det går att må bra igen. Och hon bara, och jag vill bara att du ska veta om att det här hjälper och stärker så otroligt mycket. Då blev jag bara så här, åh, jag kan nästan börja gråta nu. Ja, alltså det, man känner att man gör en positiv effekt. Det är så otroligt värmande faktiskt.
Så du har hittat den kraften nu att komma ur det och få den kärleken tillbaka.
Ja.
Hur långt har ni kommit i processen till att skapa den här plattformen som...
Den ligger i startskedet nu. Jag började ju precis runt omkring när filmen släppte. Så sen vart ju jag höggravid med tvillingar. Jag vet inte, folk som har varit gravida, men jag vet inte, ni som har varit gravida med tvillingar. Så herregud. Så nu har jag precis börjat och startat vidare. Så att, men nu försöker jag samla och hitta folk som kan hjälpa mig med den här plattformen. Så känner du att du är en riktigt duktig liksom, psykiatriker, känner att den är... Attans, det här
och då är
det
psykiatriker, jurist. Mm. Vad är det mer du behöver som du skulle inträda? Ifall det är någon som lyssnar och känner till någon som skulle kunna...
Ja, men det är nog de bitarna
som jag behöver.
Ja,
är de bitarna.
Resten har jag, men det är de som jag letar efter. För jag hade ju riktiga problem att hitta jurister själv. Så att det är någon som känner att så här, attans, jag brinner för de här bedrägerioffren. För att, tänk dig alla äldre människor också. Speciellt. Alltså jag kan ha en chans att ta mig tillbaka i livet. Jag har så mycket, men... Tänk dig det liksom, din mamma, din farmor, alltså, som råkar ut för det här och sitter där helt själva och mår så dåligt.
Och du, men vi sa aldrig det, men du fick tag på en advokat i slut, men var det i Sverige?
Nej, det var i Nederländerna. Så att det är ju därför det har kostat mig. Alltså väldigt mycket mer att processa det här. Och det är såklart man kan säga så här, men gud, varför tror du att du kan vinna mot en stor bank i Holland? För jag stämde ju ING Bank, vilket är Hollands största bank.
Mm.
Men det är ju också så att jag måste försöka. Jag är en sån person, jag kan inte gå och lägga mig och sova på kvällen om inte jag vet att jag har gjort allt i min makt för att göra allt. Och de har ju begått mycket fel. De visste ju till exempel om att det här kontot var, det var ju under bedräglig uppsikt till exempel. Så de skulle aldrig ha tagit emot mina pengar på det här kontot.
Men har de, hur gick det i den tvisten?
Jag förlorade, som man säger då, tingsrätten. Så att nu är det överklagat till hovrätten. Det är inte lätt att vinna mot en stor bank som privatperson.
Nej,
det kan jag säga till dig.
Men med tanke på, att, som du säger, att de visst kände till det, tycker jag så här, gemene man, tycker jag att det borde räcka. Men det gör det ju inte såklart, eftersom de är ganska starka gentemot en privatperson.
De är jättestarka.
Men fan, kan vara grym du är som inte ger dig.
Nej.
Men nu, nu är du ju fulltid mamma.
Mm.
De är... 6 veckor.
Ja, 6,5 veckor.
Alltså, hur ser du kommer vara mammaledig kanske ett tag, men vad kommer du jobba med framöver förutom det här att du ska hjälpa andra?
Nej, men jag har lite projekt som är igång som jag inte kan gå riktigt helt ut med nu. Jag har lite grejer som kommer in, men jag är fortfarande liksom, ja, men det som kommer in vet vi och ser vad vi kan göra med. Det är lite spännande saker på gång också, men jag tar mig gärna an fler jobb också, men jag ska vara lite mammaledig, men jag kommer att jobba lite grann under tiden också.
Det är så fantastiskt att se din energi,
ja,
och din, med tanke på allt du har gått igenom, beundransvärt.
Tack.
Och tack också för att det du och Cecilia har gjort för att hjälpa och rädda andra från att inte bli utsatta för den här personen. Vill jag passa på att tacka för.
Tack så jättemycket.
Nu undrar jag lite grann då, vad är du nyfiken på?
Ja, vad är jag nyfiken på? Jag fick ju den här frågan igår. Då tänkte jag så här, vad är jag nyfiken på? Det är mest nyfiken på att hur kommer framtiden se ut? Alltså för mig.
För dig?
Ja. Och vad kommer jag liksom att lyckas med och åstadkommit? Men det går ju inte riktigt att svara på.
Men du ser med spänning fram emot det?
Jag ser med spänning fram emot det, men jag är samtidigt nervös också.
På vilket sätt då?
Ja, men tänk, så här, jag är ju en krigare och jag gör så himla mycket, men jag är samtidigt rädd ibland för att misslyckas, att jag inte kommer att klara det här riktigt.
Klara vad, vilket då?
Ja, men att ta mig tillbaka. Alltså, mitt mål är ju att kunna bygga en stabil framtid för mina barn också. Och just att jag ska kunna åstadkomma och göra allting som jag vill göra. Det är inte så att den här dokumentären gick in och räddade. Det är lätt att tro det. Att, jag säger det. Det hade ju varit fantastiskt om man fick för varenda view istället på dokumentär. Men du får inte riktigt betalt för dokumentärer. För att då skulle folk gå ut och hitta på lite alla möjliga konstiga historier. Så att, men jag är ju en företagare också. Så att jag driftar på, som man säger.
Ni ser med spänning också. Spänning med lite rädsla. Men ändå spänning med framtiden.
Ja.
Ja, vad härligt. Mm. Två fantastiska barn och en fin familj.
Ja.
Sen måste sitta där ute också och väntar. Hur länge är ni varit tillsammans?
Ungefär 1,5 år. Så att det gick fort.
Ja. Men där var det, jag tänker det är så härligt också. Och att nu var ju inte Simon då, han var ju ingen kärleksrelation. Nej. Men att ändå hitta en person som du verkligen kan lita på. En man som kan ge dig den tryggheten. Hur var det efter hela den här resan? Eller du var ju ändå under lite grann den resan.
Men min sambo, han är ju otroligt sympatisk. Och absolut inte en dömande person. Otroligt intelligent också. Och väldigt rolig. Och det här som jag letade efter, han är väldigt spontan. Nej, men han är verkligen en fantastisk människa, så att vi går väldigt, väldigt bra ihop. Men det var ju otroligt jobbigt under väldigt lång tid. Alltså det var svårt att inte kunna lita på sin magkänsla.
Mm.
Förut kunde man alltid gå lite efter magkänslan. Sen visste du inte om magkänslan stämde eller om du bara konstant var lite livrädd.
Men där märker man att det har skadats lite sen dess.
Den är fortfarande lite skadad. Den är fortfarande på reparation.
Ja, den tycker jag var fin. Den är på reparation. Ja. Men ni har landat bra.
Vi har landat
med de här två fantastiska tvillingarna.
Gud, ja, vi har det jättebra.
Vi ska avsluta med en låt.
Ja.
Och då har du valt en låt som heter...
It Takes Two. Because, alltså, det här är så här lyckolåt för mig. Att just att det krävs två även. Och så att jag känner att det krävs två för att göra två barn. Och det krävs två barn för att göra mig lycklig. Nej, men just att det här med hela historien. Sen allting bakom också. Att man är inte starkast själv. Så att jag blir alltid så himla glad när jag hör den här låten.
Ja, men det är en perfekt avslutning på den här podden. Som blir en pepp för alla andra också.
Ja, men det hoppas jag.
Tack snälla Pernilla, och jag önskar dig verkligen all lycka framöver.
Ja, men tack så jättemycket.
Och kör bara.
Ja, men det gör jag rätt in i kaklet.
Och tack för allt som sagt, som du gör för andra också.
Ja, men tack själv.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.